Podplay.
Kommer jag komma hem till henne en dag? Och det värsta har hänt. Vad gör jag då? Men det är ju många sådana tankar som snurrar. Och speciellt när hon är ute. Kommer han köpa på henne? Vilka umgås han med? Vad kommer de göra? Alltså det är mycket katastroftänk hela tiden.
Veckans gäst är Jasmin. Välkommen hit till podden.
Tack så mycket.
Skulle du kunna börja med att presentera dig själv lite kort?
Ja, Jasmin heter jag. Jag är en kvinna i 40-årsåldern. Och jag har några barn.
Och den du ska prata om idag, det är ju din dotter som är i 20-årsåldern.
Ja.
Vad är det du kommer berätta om?
Jag kommer att berätta lite kort om historien kring varför vi är i den sitsen som vi är idag. Mycket min bakgrund i destruktiva förhållanden som har smittat av sig till mina barn helt enkelt. Och då till min äldsta dotter som har gått i mina fotspår kan man säga.
Och du kommer ju belysa det här perspektivet att just vara mamma till en dotter som har levt i en farlig relation.
Ja.
Och varför tycker du att det är viktigt att berätta om det här?
Jag tror att som förälder så blir man nog ganska bortglömd i en sån här situation. Och som förälder så måste man ju kunna finnas där som stöd. Både barnet och ifall det finns andra syskon. Så det är en ganska svår balans mellan att vara en förälder, men du ska vara ganska partisk till de andra runt omkring, om man säger. Så att jag vill ju belysa mycket om att vi föräldrar är väldigt viktiga.
Om du berättar lite om du och din dotters relation till varandra innan hon gick in i den här relationen.
Ja, vi har haft en väldigt nära relation. Vi pratade öppet om allt, skojade och hade roligt. Vi har haft en väldigt ganska nära relation, jag och mina barn. Så att den såg väldigt fin ut. Och ja, som de flesta föräldrarna, man älskar ju sina barn. Så är det ju, man gör ju allt för dem. Så att ja.
Du skrev också i det här mejlet som du skickade till mig när du ansökte till att vara gäst.
Mm.
Att dina relationsmönster, och det var också någonting du precis nämnde här i början också, men att dina relationsmönster har på något sätt återspeglat sig, att du kan se dig själv i din dotter.
Ja, jag har ju levt i två stycken destruktiva förhållanden, en som var i nästan 6 år och sen en som var på kortare i 2 år. Och där ser jag de här tydliga mönsterna från när jag själv gick in i mitt första förhållande där man var nykär och det var, ja, man vart ju höjd till skyarna av kärlek och det var presenter och det var, ja, alltihopa. Och det ser jag ju ganska tidigt i den här relationen som hon går in i att det är väldigt mycket. Nu är de ganska unga vid den här tiden de träffas. De går fortfarande i gymnasiet båda två. Och man vet ju sen innan också, när man var liten, att kärleken när man är tonåring och sådär, den är ju lite speciell. Men jag ser ganska tydligt de här mönstren. Och jag försöker att påminna min dotter att vara lite försiktig. Men å andra sidan så, ja, barn lyssnar ju inte riktigt på sina föräldrar. Så då såg jag ju ganska tidigt. Men jag tror att man viftar bort det där ganska lätt också. Man vill ju inte tro det värsta om alla. Alla män är ju inte likadana.
Och den här killen var ju vid det laget också ganska ung då.
Ja, precis. Ja, båda var ju 18-årsåldern där.
Mm. Men om du skulle bara säga i korta drag, vad var det du reagerade på?
Mycket med kontroll. Det var mycket det här att han skulle veta vart hon var någonstans. Antingen så var ju hon med honom, eller så var hon hemma. Men då var de ju på telefon med varandra. Snapkartan var alltid på och ja, men man märkte att hon var kontrollerad. Och för i hennes värld var ju där kärlek. Han var ju jättegullig som ville veta att hon var hemma och var säker och var hon ute, då skulle hon ju vara med honom, för samhället ser ju ut som det gör. Men det vart liksom för mycket, tycker jag. Det var ju att hon isolerade sig väldigt mycket på sitt rum i telefon med honom.
Och när du träffade honom för första gången, hur tyckte du att han var?
Ja, en artig kille som kommer hem och presenterar sig och tar i hand. Och, ja, han skuttade alltid liksom, han var ju trevlig. Så att det, till första anblicken så var det liksom inga konstigheter överhuvudtaget. Utan det blev ju lite sen senare då. Man märkte att han ville ju gärna vara så nära som möjligt henne. Nu i efterhand så kan jag ju förstå att det kan ha varit för att hon inte skulle signalera att det var, att hon kände sig obekväm eller någonting sånt, för han var alltid där. Men i början så var hon ju väldigt glad och positiv, och hon tyckte om skolan och han hade vänner. Och, ja, men hon var verkligen en levnadsglad tjej. Men med tiden så såg man att hon drog sig tillbaka. Hon tyckte inte om att gå till skolan, det vart jobbigt. Hon hade mycket ont i magen. Så att frånvaron vart ju sämre och sämre. Så där började jag väl tänka på att någonting inte riktigt stämmer. För som sagt, där har jag ju varit själv också. Att man drar sig ju tillbaka när man blir så kontrollerad av sin partner. Och det slutade ju med att hon fick ju varningar ifrån skolan. Det var ju mycket möten och så. Och då började det väl komma fram lite grann att det kanske inte var så där jättebra, och hon kanske behövde ha en liten paus från honom, men det var svårt att säga ifrån. Och där känner jag ju igen mig också, att det är ju svårt att ta ett avstånd när de har så hårt. Alltså de håller ju en verkligen. Så det var väl första liksom skolan egentligen som signalerade, så att jag själv förstod att det var allvar nu.
Hur var ditt förhållningssätt till det här från början och sen in i relationen?
Nej, men vi har ju alltid pratat, hon och jag. Hon har ju alltid vetat om allting som har hänt i våra liv. Hon har ju varit med och levt i det här destruktiva som ett barn. Nu var ju inte det här hennes pappa som det började med då. Men hon har ju varit med där. Hon har ju sett de här mönstren, och hon har gått på de här äggskalen som vi gjorde allihopa liksom i familjen. Och jag såg ju att hon började ju också gå på de här äggskalen, så jag frågade ju mycket att hur mår du egentligen, hur står det till, och är det någonting jag kan göra, du vet att jag finns här. Jag började ju prata om att hon skulle gå till kurator och börja prata där, för att någonting, hon måste ju få ur det, för någonting var det ju. Och ja, efter en tid sen så kom det ju fram att han kontrollerade henne väldigt hårt. Han åkte ju utanför oss konstant för att se så att hon var hemma. Han gjorde sig ju hörd genom att tuta när han åkte utanför. Så att han var ju alltid där, fast hon inte ville att han skulle vara där.
Kunde du säga till honom på något sätt?
Jag försökte. Men det smörades ju bara tillbaka. Att det, nej, men det är så här är det inte, jag älskar henne, det här är ingenting som kommer hända igen, det är missförstånd, ni är som familj till mig. Alltså det var väldigt mycket smörande, och som förälder, det är svårt, det är ju ett barn fortfarande. Det är ju inte en vuxen man diskuterar med, utan det är ju ett barn. Så då blir man ju lite så här, ja men okej, men tänk på det nästa gång, att hon vill inte att du ringer henne 24/7. Och sen var det väl lugnt ett par dagar, men sen så startade det ju igen. Så det vart ju aldrig lugnt, om man säger så, utan det blev ju bara värre och värre hela tiden.
Ja, och hur skulle du säga att det här fortsatte vidare? Vad händer i den här relationen?
Ja, han blir ju ganska, alltså, vad ska man säga, han psykar henne. Alltså väldigt mycket. De bråkar och sen efter det så ångrar ju han sig och är jättegullig och köper blommor och presenter och sen så bråkar de och sen är det samma visa igen. Så att det, till slut så vet jag att hon gjorde slut med honom och det kunde han absolut inte ta. Så han förföljde ju henne överallt. Och vid det här tillfället så hade hon tagit körkort. Så hon var ute väldigt mycket. Och han åker efter henne. Vart hon än är så är han där. Åker över heldragna linjer bara för att köra om och visa att han är där. Kör olagligt. Väldigt, väldigt olagligt. Så att han gör sig ju påmind. Och jag vet ju speciellt en incident så ringde hon till mig och sa att nu är han efter mig igen. Och jag vill att du ser det här. Jag vill att du ser att han åker efter mig för att jag inbillar mig bara. Du måste titta. Så då följde jag med i bilen och efter bara 10 minuter så var han ju efter oss. Och jag sa att åk bara en sväng så jag får se vad han gör och så. Och då ligger han ju väldigt tätt i bakänden liksom vid våran bil och han tutar och han ska köra om och det är helt ljus. Och det här är ju på kvällen så att man blir ju ganska bländad även om man sitter och kör. Så jag väljer ju att ringa till polisen och säga att så här ligger det till. Och ni får komma liksom och prata med honom för det här funkar inte. Men de kommer ju till platsen för vi stannar. Men sen vet inte jag riktigt fall de fick tag på honom eller inte. Men min dotter var ju ganska skärrad och förklarade att det här är inte första gången. Så att det görs en anmälan om olaga förföljelse tror jag det är. Men det läggs ju ner i brist på bevis. Även om det finns hur mycket material som helst. Men det läggs ner. Och hon sa ju det till mig också att det är ingen idé att anmäla för allting läggs ner. Och det här är ju bakspegeln på hur jag levde i den senaste relationen. Jag var ju utsatt för väldigt mycket trakasserier, förföljelser och det var hot. Vi levde skyddade under den perioden. Jag hade personlarm och vi var väldigt utsatta för den här mannen. Och jag gjorde ju, jag räknade väl ihop till 23 anmälningar på honom. Det tog 2 år för mig att få honom dömd. Och det var tack vare att jag betalade ut mina egna telefonlistor för att bevisa. Så att hon har ju sett den här baksidan att anmälningar, det gör ingenting. Det är ingenting som händer, de går fria.
När du ser det här förhållandet utifrån ditt perspektiv innan hon då gör slut och när ni pratar med varandra, hur pratar hon om sitt förhållande?
Men i början var det ju väldigt bra. Det var ju hennes blivande man och de skulle ju gifta sig och när de var klara med skolan skulle de ju flytta och det var verkligen så här det perfekta förhållandet. Och jag och hennes pappa träffade ju väldigt ungt. Jag var bara 16 och han var 18 och det höll ju väldigt, väldigt länge. Så hon var ju ganska inställd på att hon också skulle träffa någon tidigt. Hon skulle också bli ung mamma. Och hon hade gett sig fasiken på att det här var han. Så att det är väl klart att man som förälder var, är det han så är det han. Det stöttar man ju.
Men vad mer sa hon om de här beteendena?
Ja, men hon försvarade ju honom mycket med att han mådde dåligt. Han hade det jobbigt hemma. Han hade bråkit med både mamma och syskon och pappa. Det var mycket, mycket strul som skulle ha förklarat hans beteende. Och visst, jag kan köpa det. De är ju unga. Och har man det jobbigt hemma, då går det ju ut över hur man mår. Men där finns det ju gränser. Och jag försökte förklara för henne att det här är gränser som är ganska hårfina. Att du måste se till att så länge du mår bra, då är det okej. Men känner du i magkänslan att nej, det här är någonting som inte riktigt stämmer, ta tag i det på en gång innan det går för långt.
Tycker du att det var mycket som inte var tydligt för dig i hur han behandlade henne som du kunde bevisa och se med egna ögon?
Ja, men det var väldigt luddigt. Och det är ju på grund av att de var ju inte ute hos mig i vardagsrum eller kök eller någonting. Så att jag såg ju inte så mycket. Det var ju någon gång man hörde att de bråkade i telefon, men det var ju inte så att jag fick höra vad de bråkade om och vad som sades eller någonting sånt. Så det var ju väldigt svårt för mig att hitta liksom orsakerna till varför det vart som det vart. Och då var det ju verkligen jätteluddigt med hur det egentligen var. Och jag får ju lita på mitt barn. Men när man ser henne förfalla, skulle man väl kunna säga, just det här med skolan, hon går ner i vikt, hon försvinner och man ser verkligen att någonting är ju fel.
Men hur närmade du dig det? På vilket sätt? För du sa, ni pratade ändå mycket och det är ju till en väldigt stor fördel i det här fallet. Men var kontakten alltid bra med henne?
Nej, inte mot slutet av deras förhållande, för då var hon ganska sluten. Hon ville inte prata så mycket om det och hon drog sig undan väldigt mycket. Hon sov oftast på dagarna, vaken på nätterna och då sov ju jag. Så det vart ju ett ont mönster i alltihopa, så att jag pratade ju inte så mycket med henne egentligen. Det var väl ibland hon berättade lite grann och så, men inte jättemycket. Och det här är ju någonting som har kommit fram sen i efterhand. Att hon mådde ju väldigt dåligt. Det hände ju mycket hotfulla saker och så. Men hon ville inte säga någonting. Antagligen för att hon skämdes. Och att hon själv kom på sig att det här är ju ett mönster som hon har sett förut. Och ville väl kanske inte utsätta mig för de här känslorna. Att det ska liksom dyka upp för mig igen.
När du såg det här då som hände sen, de här anmälningarna som lades ner, den här förföljelsen som han gjorde, vad mer hände?
Ja, när de väl hade gjort slut så han kunde ju inte ta det, som sagt. Han började ju hota henne med att ska du träffa någon annan så kommer han dö. Du ska inte leva med någon annan än mig. Det är jag som älskar dig, ingen annan. Och hon är ganska hårdhudad, min dotter, och mycket skinn på näsan. Så hon ignorerar ju det ganska så länge. Jag vet att det tog på henne ganska hårt, men hon försökte verkligen. Sen kom det ju fram då att han hade ju mordhotat mig och resten av familjen. Att om hon inte kommer tillbaka så kommer han att hämnas genom att mörda oss. Och det här fick ju jag reda på ganska nyligen. Och då är det ju många pusselbitar som faktiskt föll på plats. För det har ju varit mycket skadegörelser på min bil som hon lånade mycket. Nu vet ju jag vem det är som har gjort det. Men det finns ju inga konkreta bevis, så att anmälan i sig kan ju inte, den kan inte tas upp. Men det finns ju, så, ja, vi vet ju att det var han. Det är många konstiga skadegörelser runt omkring våran bostad där vi bodde förut. Så att det är ju också så att man vet ju att det är han. Men det fanns aldrig några bevis till att det verkligen var han. Och det finns nog fortfarande inte det.
Men har ni anmält det här?
Ja, det har vi. Men allting läggs ju ner på grund av brist i bevisning.
Hur pass rädd känner du dig för de här hoten som har kommit, men i det hon lever i idag?
Ja, men jag tar det ganska allvarligt med tanke på att det ändå har gått, nu är det snart 2 år sedan allting startade. Och det här har ju gått lite upp och ner i vågor, men just nu så har det ju varit ganska mycket igen. Så att jag känner mig väldigt osäker. Och när jag ser honom så blir det ju den här klumpen i magen. För ja, jag litar ju inte på honom i huvud taget. Och han har inga spärrar. Så att nej, jag känner mig väldigt otrygg. Och jag känner mig väldigt otrygg just för mina andra barn också. Och speciellt då för min dotter som inte bor hemma. Hon har ju flyttat hemifrån och bor själv. Och det skrämmer ju mig oerhört mycket att hon är själv.
Men kan du berätta lite mer där om dina känslor och den här ängslan?
Mm.
Hur mycket av ens dag och ens liv tar det här upp?
Ganska så mycket, måste jag nog säga. Ända sedan allting liksom började om så har det ju varit att jag vill ju gärna ha koll på henne. Det här blir ju lite alltså, ja, ett beroende, ett medberoende kan man väl nästan säga. Att jag vill ha kontroll på vart hon är för att vara säker. Och se liksom vart hon är någonstans, vem hon är med. Ska hon åka någon längre bit? Liksom, när kommer du hem? Det blir lite sån här, men som att hon skulle vara ett litet barn igen. Fast hon är vuxen. Hon tycker väl det är lite jobbigt, kan man väl nog säga. Men jag tror att hon tycker det är ganska skönt ändå. För hon litar ju ändå på mig och hon vet att jag agerar om det skulle vara någonting. Och det är ju mig hon ringer i första hand. Så att, ja men så sett så, jag tror hon känner sig nog ganska bekväm med att jag finns där. Men det gjorde hon ju inte förut. Men nu idag så tror jag att hon tycker det är ganska skönt.
Den största utmaningen och svårigheten med att vara förälder i sig innebär ju utmaningar oavsett. Men när man dessutom då har något sånt här som händer.
Mm.
Vad säger du om det?
Men det är väldigt påfrestande. För att jag ska ju ha ett liv som fungerar. Jag ska gå till jobbet. Jag ska ha ett hem som ska fungera. De andra barnen ska ha sin beskärda del av uppmärksamhet. Och, ja, men det blir extra tungt. Jag är ju väldigt känslig sen mina förhållanden innan då. Så att jag har ju både PTSD och utmattningssyndrom. Och sen då behöva ha det här också. Det tar mer än vad man tror. Men jag försöker ju att inte visa det. Jag är ju ändå mamma. Så att man försöker att dölja det, men det är svårt. Det är jättesvårt.
Tror du att din dotter har en insikt i hur pass mycket det här alltså också har påverkat dig?
Ja, kanske till en viss del, men inte fullt ut tror jag inte. Det är ju så att jag har ju vissa nätter som jag ligger alltså och bara grubblar. Och då ligger man ju och tänker på det här värsta scenariet. Att kommer jag komma hem till henne en dag? Och det värsta har hänt. Vad gör jag då? Nej, men det är ju många sådana tankar som snurrar. Och speciellt när hon är ute. Kommer han köra på henne? Vilka umgås han med? Vad kommer de göra? Alltså det är mycket katastroftänk hela tiden. Och det är ju mycket på grund av det man har varit med om själv. Liksom. Man har ju varit rädd för sitt egna liv.
Men tror du att det finns någon risk i att de kommer börja umgås igen?
Nej, det tror jag absolut inte. Hon har ju precis fått igenom ett kontaktförbud som har gått igenom. Och mycket är ju på grund av en dom som han har sen innan på misshandel. Inte på henne, men på en annan. Så att polisen ser ju mängden av anmälningar som hon har gjort emot honom. Och ser väl all bevisning som faktiskt finns. Och att det här är ett mönster som han upprepar återigen. Så det var nog därför kontaktförbudet gick igenom den här gången. Och i samband med det här nu så kommer hon att flytta ifrån stan längre bort. Och det skrämmer ju mig också. att nu kan inte jag sätta mig i bilen och hon är 5 minuter bort. Utan nu kommer det vara ännu längre bort.
Verkar hon vara rädd just nu?
Nej, jag tror hon känner sig lite säkrare med kontaktförbudet. För vad jag har förstått så gör han sig inte så påmind lika mycket nu som han gjorde förut. Så jag hoppas ju på att han håller sig borta. Men man vet ju aldrig. Jag tror ju hon känner sig ju lite lugnare så sett. Men hon ser ju fram emot att kunna flytta ifrån stan. Så ja, jag hoppas väl på att hon känner sig starkare i sig.
Upplever du att du har kunnat, alltså dels har ju du haft egna destruktiva relationer, men har du kunnat få hjälp som förälder i det här från någon? Har du pratat med någon annan vuxen? Eller?
Nej, alltså jag har nog varit ganska tyst kring detta. Just för att jag känner ingen som har haft samma sak. Jag har ju gått i såna här grupper för utsatta kvinnor. Och det har jag tyckt har varit jätteskönt. Men just som anhörig till någon som lever i en destruktiv relation, det vet jag inte ens om det finns riktigt så. Jag tror man belyser nog inte det lika ofta just till oss föräldrar så.
Vad tror du att det kan bero på?
Ja, det kan nog vara mycket med att man pratar inte om det. Och man vill ju skydda sitt barn. Och genom att skydda så är man tyst. Ofta så ser det ut så i den kulturen som vi har i samhället. Att man är tyst om det. Det är ju skuld och skam som ligger. Och speciellt när det kommer till ens barn. Jag tror att man känner sig ganska misslyckad själv. Att man har tillåtit att det här har hänt sitt egna barn.
Men har du känt skam i det här?
Ja, fast jag känner nog mer skuld. Att det här har liksom gått lite i arv, eller vad man ska säga. Att det här beteendet och valet av män, det kommer ju ifrån mig. För att det här har ju blivit en normal vardag sedan de var små. Jag har ju levt i det här och det är ju där de är uppväxta med i många, många år. Så det här är ju det sättet som de vet. De vet ju inte hur en normal man fungerar. Så att jag känner ju en ganska stor skuld till att det här har hänt på grund av mina livsval.
Vad är din största rädsla kring? Men känner du dig trygg i att det kommer bli bra?
Jag är nog ganska orolig över att det kommer bli ett upprepat mönster. För att hon har nog inte bearbetat det här. Hon kommer att behöva jobba på det. Eftersom man vänjer sig att leva lyckligt, kaos, lyckligt, kaos. Och har man inte bearbetat den här saken från grunden så är det nog ganska lätt att man faller tillbaka. För det är ju där man är uppvuxen med och van vid. Det skrämmer ju mig nu eftersom nu bor ju inte hon i samma stad. Och hur ska jag kunna vara uppmärksam på alla de här mönstren om jag inte har henne här?
Om du skulle få ge råd till andra. För att jag tror säkert det finns många som är i din situation.
Mm.
Även om du själv inte har kommit i kontakt med det så mycket eller grupper och så vidare. Men finns det någonting, något värdefullt eller någonting som du tycker är viktigt att dela med dig av kring just att vara anhörig?
Ja, nej men jag tror att det är väldigt viktigt att man läser av sitt barn. Man uppdaterar sig ganska mycket på hur mår de, funkar allting bra i förhållandet. Att man är lite nyfiken, men att man måste lita på sin magkänsla. Den styr ju ens hela liv och när man väl har levt i ett destruktivt förhållande så är det ju magkänslan man går på efter när man har lärt sig. Och jag tror att man får göra det även för sina barns skull. För de vet ju inte hur det är att leva så. Så att lita på magkänslan och sen så skulle jag nog säga också att man dokumenterar. Att från första gången man känner att nej, men det här är nog kanske någonting som inte riktigt stämmer. Dokumentera små händelser. Är det mycket frånvaro i skolan till exempel? Notera upp det. Har hon varit extra ledsen flera dagar i veckan? Notera det också så att man hela tiden har ett mönster att se tillbaka på. Och om det nu så eskalerar, så samla bevis. All bevisning är bra bevisning. Nu hoppas jag väl inte att många kommer att hamna liksom i den situationen så att det blir så pass allvarligt. Men självklart så finns det ju föräldrar till det också. Men att man samlar bevis.
Avsnittet som du lyssnat på är anonymt. Gästen heter något annat i verkligheten och även namn och platser är utbytta. Likaså rösten är förvriden. Följ också gärna Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka ett DM på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av Power.